Frid, julfrid åt er alla. Det önskar jag verkligen. Det här är ju fjärde advent nu då. Och ni vet ju vad det betyder. Väntan liksom på han som ska komma. Vår glädje, vår frälsare Jesus Kristus. Väntan över. Och julfrid, jag önskar det är julfrid. Det var inte bara ett kristet ord som jag slentrianmässigt talade ut, utan jag önskar det är julfrid. Vi har anledning att uppfyllas av frid, julfrid. Ta inte emot den stress som finns här i världen. Det finns så många människor som klagar på att det ska vara så mycket julmat, det ska vara så mycket julstädning och, men vi behöver inte allt det där. Det är ju roligt och gott med traditioner och sånt där, men låt ingenting stjäla friden från dig. Tillåt inte det ske. Frid i Jesu namn till er. Ta emot den. Jesus vill ge dig den. Jag har sån, jag har återigen en sån bävan för det vad jag har att säga. Herren har verkligen lagt ett ord till mitt hjärta som är till vår församling, till denna tid, till detta skeende som vi är i just nu. Och det är nästan så jag inte kan öppna min mun, utan tårarna vill bara komma hela tiden. Jag är djupt skakad i mitt inre. Och vi behöver be och lägga den här stunden i Herrens händer, så att han får säga det han vill säga. Så att jag också får kraft så jag kan öppna min mun. För det känns som om det knappt överhuvudtaget går. Herre. Den här stunden lägger vi dina händer. Kom och tala till oss. Kom och tala till oss. Öppna våra öron så vi hör vad du har att säga. Mina öron, alla våra öron, församlingens öron. Hur vi är inne i en ny tid, ett nytt skeende. Och vi har inte grepp över allt vad som sker och vad som komma skall. Men du har greppet, Herre. Och det är viktigt att vi hör in vad du har att säga till oss. Det är viktigt att vi hör din röst och reagerar på den. Inte att reagera, att vi förkastar din röst. Nej, reagerar så att vi gör det vad du ger till oss att säga, att göra. Herre, tala nu till var och en här. Det vad var och en behöver att höra. Vi öppnar våra hjärtan. Vi befaller den här stunden i dina händer. I Jesu namn. Jesu namn. Ja, Hesekiel 37 kan ni slå upp, ni som har biblar med er. För där har Herren ett ord till oss. Hesekiel 37. Hesekiel 37. Och det är från vers 1. Det här handlar ju om det förtorkade benen som får liv. Ben som får kött, senor, hud, inälvor. Det blir människor. Och jag tror inte det här bara är någon profetisk syn som Hesekiel hade. Jag tror att det här hände på riktigt. Han fick se ett mirakel utan dess like. Vem har väl sett någonting sånt? En hel dal med förtorkade ben. Alltså så de har legat, kropparna, människokropparna har legat där så länge så att korparna har ätit bort allt kött, mössen, insekterna, det är bara ben. Och de här benen har till och med torkat. Det är länge sedan de här människorna blev slagna och dog. Men här, Hesekiel får vara med om ett mirakel utan dess like. Han får se hur dessa torkade ben, människoben, får liv igen. Jag tror att det här har hänt på riktigt. Jag tror på Guds ord. Det här är bara inte någonting profetiskt sådär. En liknelse, en symbolik. Nu ska jag läsa här. Jag kommer läsa hela till vers 14. Sen ska jag förklara vad Herren har lagt på mitt hjärta. Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full av ben. Han förde mig fram bland dem, och se, det låg där i stora mängder utöver dalen, och se, det var alldeles förtorkade. Han sa det till mig: du människobarn, kan det här benen få liv igen? Jag svarade: Herre, Herre, du vet det. Då sade han till mig: profetera över dessa ben och säg till dem: ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren till dessa ben: så jag ska låta ande komma in i er, så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka er med hud och ge er ande, så att ni får liv, och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld, och när jag profeterade hördes ett rassel, och se, det blev ett sål, och benen kom åter tillsammans, så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg på växte senor och kött på dem, och det täcktes med hud, men ännu fanns ingen ande i dem. Då sade han till mig: profetera till anden. Jag profeterar, du människobarn, och säg till anden: så säger Herren, Herren, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna, så att det får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem, och de fick liv och restes upp på sina fötter, en mycket stor skara. Han sa det till mig: du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, det säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Profetera därför och säg till dem: så säger Herren, Herren, se, jag ska öppna era gravar och låta mitt folk komma upp ur era gravar, och låta er komma till Israels land. Ni ska inse att jag är Herren när jag öppnar era gravar och för er, mitt folk, upp ur dem. Jag ska låta min ande komma in i er, så att ni får liv. Jag ska låta er få bo i ert land, och ni ska inse att jag är Herren. Att jag, Herren, har sagt det, och att jag har gjort det, säger Herren. Ja, det var rätt mycket text där. Jag ska förklara vad Herren har förklarat för mig. Vad han har sagt till mig, det ska jag berätta vidare här just nu. För han har talat, och jag har fått lyssna. Och jag har fått känna mig väldigt liten. När Herren talar direkt igen sådär, så är man väldigt liten. Man är inte kaxig. Man är inte morsk. Man är inte någon morsk, kaxig, karismatisk kristen som säger: ja, amen, tala mer, Herre. Man är väldigt liten. Man är väldigt ödmjuk. Man är väldigt förkrossad. Man är ingenting när Herren talar. Då är man bara stilla och lyssnar. Herrens hand kom över mig, och genom Herrens ande fördes... Ja, jag vet inte vad jag ska börja läsa. Vers 3. Han sa det till mig: du människobarn, kan det här benen få liv igen? Du människobarn, kan det här benen få liv igen? Herren prövar vår tro ibland. Herren prövar församlingars tro ibland. Han talar till oss och frågar oss. Han vet ju allt. Han behöver inte fråga oss. Tror du att församlingen kan få liv? Tror du att det kan bli väckelse? Tror du att du kan bli helad? Tror du? Han behöver inte fråga oss. Men ändå frågar han oss ibland. Men det är därför att han prövar vår tro. Han prövar ditt hjärta. Han prövar församlingens hjärta. Vad är det för hjärta du har? Skulle han behöva pröva egentligen vårt hjärta? Han som vet allt. Nej, det är klart han inte behöver. Men han vill se vad det blir för reaktion när han prövar det. Han vill se. Och tanken är att vi själva också ska se vad som händer. Vad det blir för reaktion. Vad som kommer ut ur vår mun när han ställer den här frågan till dig. När han ställer den här frågan till församlingen. Till oss kristna. Kan det bli väckelse igen? Kan församlingen börja flöda i nådegåvorna? Kan människor komma till tro och frälsning? Kan jag ta emot helandet? Kan. Vi ska jämföra nu genast med Johannes 21 och 15. För här prövar Jesus Petrus. Och ni känner ju till den här texten väldigt väl. Jesus frågar om Petrus älskar honom. Johannes 21, vers 15. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Jag antar att Petrus, han som var så frimodig, han som var riktig karismatiker, jag tror han har sagt det till Jesus, inte bara en gång, utan många gånger: jag älskar dig mer, jag älskar dig mer än någon av dessa. För han kände så, han kände en sån kärlek inom sig till Jesus. Eller kanske sa han inte det, men han, inom sig så kändes det som så, att han älskade Jesus mer än någon annan på den här planeten. Jag tror det. Så Jesus, han frågar här då och prövar Petrus: älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, Herre, du vet jag har dig kär. Jesus sa det till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och Petrus svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Där kom det Jesus var ute efter. Reaktionen. Den positiva, goda reaktionen på prövningen. Där kom den. Vid det laget så la Petrus ner allt sitt eget. Han kapitulerade inför Jesus. Ja, Herre, du vet allt. Jag kan inte komma med mitt. Jag kan inte komma med mina resurser. Jag kan inte komma med min kärlek. Jag kan inte komma med min tro. Jag kan inte komma med mina förmågor. Men Herre, du vet allt. Och du ser mitt hjärta. Och du vet hur mycket jag älskar dig. Du vet den kärlek som är inom mig. Du vet allt. Petrus blev prövad där av Jesus. På samma sätt blir Hesekiel här prövad av Gud. Hesekiel får frågan av Herren: du människobarn, kan det här benen få liv igen? Herren prövade. Fanns det förkrosselse? Fanns det ödmjukhet? Fanns det förtröstan på Herren? För att när Herren prövar oss och frågar oss: kan ni växa? Kan ni få liv och väckelse? Kan du få mer frimodighet du? Kan du börja gå ut i tro och kraft och börja profetera och gå i nådegåvor? Då kan vi människor många gånger uppleva: åh, nu måste jag börja arbeta. Åh, nu måste jag skärpa mig. Åh, nu måste jag. Åh, men jag har ju faktiskt lite resurser. Jag är faktiskt duktig på det här. Nu ska jag börja. Åh, jag ska här. Nu ska jag börja. Men det är inte det. Herren vill inte se att du ska lyckas med dina resurser, med din kraft, med din tro, med dina resurser. Hesekiel här, han ödmjukade sig omedelbart inför Herren. Han kom inte med ett sånt här tal och svar till Herren: ja, jo, men det här fixar sig. De här benen ska nog få liv igen. Det ordnar sig nu. Jag kan börja gå och samla ihop de här benen i rätta höga. Försöka lägga dem så att de ligger på rätt ställe och sånt där. Det här ska ordna sig, Herre. Jo visst, ser du. Han ödmjukar sig. Han reagerar på rätt sätt på prövningen. Herre, i mig själv förmår jag ingenting. Men Herre, du vet. Dessa ben kan få liv. Det är du som vet, Herre. Jag är ingenting. Och just därför att du vet att dessa ben kan få liv, därför kan det ske. Och därför att Hesekiel reagerade på rätt sätt på den här prövningen. Därför kunde Herren också göra miraklet sen. Därför att Hesekiel ödmjukade sig inför Herren. Därför kunde det här miraklet ske sen. Att de här benen fick liv. Vers 3. Han sa det till mig. Du människobarn, kan det här benen få liv igen? Jag svarade. Hesekiel svarade. Herre, Herre, du vet det. Då sade han till mig. Profetera över dessa ben och säg till dem. Ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren till dessa ben. Så jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska fästa senor vid er och låta kött växa ut på er och övertäcka med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag hade blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett rassel. Herren sa det till Hesekiel, profetera. Säg det, Herren sa till Hesekiel, säg det som jag säger till dig. Och vad i vår nutid just nu så sker samma sak. Han säger till dig som privatperson, han säger till oss som församling, säg det som jag säger. Tala ut det jag har talat ut. Det finns många kristna som undrar det här med, åh, det är ju så fint att profetera. Tänk om jag också fick uppleva det någon gång och få profetera. Men såg ni vad som stod här i ordet? Det stod ju så att om ni talar ut vad jag har sagt, om vi människor talar ut vad Gud har sagt över våra egna liv, över församlingen, över samhället, då profeterar vi. Oj, plötsligt blir det så väldigt enkelt att profetera. Plötsligt kan vilken kristen som helst, alltifrån den som är nyfrälst till den som har varit med ett helt liv, profetera. Tala ut det som Herren har sagt över ditt liv, över församlingen. Vad har Herren sagt till dig? Vad har Herren sagt till församlingen? Vad har Herren sagt till samhället? Nationen, tala ut vad han har sagt och du profeterar. Du behöver inte ha ett gigantiskt berg av tro för att tala ut någonting. Det enda du behöver göra är att tala ut det, vad du har hört, vad du har läst om här i Bibeln. Ibland åmar vi oss över det här. Jag skulle vilja ha större tro. Du behöver inte ha större tro. Den tro du har, den räcker. Har du förstått det här? Att det här med tro, det är någonting som är väldigt enkelt. På ett väldigt avslappnat och enkelt sätt kan du ha Guds tro. Nu talar jag om samma nivå av tro som Gud har. Samma makt och styrka och kraft och tro som Gud har. Nu överdriver du väl lite grann, tänker ni. Inte kan en människa ha samma tro som Gud. Jo. När du håller med Gud om vad han har sagt. Gud, du säger ditt ord. Gud, du säger ditt ord att vi kan ha liv och övernog. Jag tror dig. Jag håller med dig, Gud. Du säger det, därför är det sant. Och det är sant över mitt liv. Gud tror att du kan ha liv och övernog. Det enda du behöver göra är att hålla med honom om det. Du behöver inte citera några egna formuleringar. Du behöver inte ha egna idéer, egen tro. Det enda du behöver göra är att hålla med Gud om vad han säger. Och plötsligt har du samma tro som han. Vad han säger är sant. Håll med honom om det bara. Då har du hans tro. Du behöver inte ha någon märkvärdig tro för att tala ut hans löften över ditt liv. Du behöver inte ha någon märkvärdig tro för att tala ut vad han har tänkt över för församlingen. Du behöver inte ha någon märkvärdig tro. Tala bara ut det vad han har sagt till dig. Ja, du kanske tycker, ja, men jag har inte hört Herren säga någonting till församlingen. Jag har inte hört Herren säga någonting till mig personligen. Jag har inte hört Herren säga någonting. Ska vi titta på Jeremia 33. Jeremia 33, vers 2. Så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som formar och verkställer det, Herren hans namn, ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Ropa till mig. Han vill tala till dig. Han vill berätta underbara saker för dig som... Underbara saker som du aldrig hört talas om. Men vad behöver du göra? Du behöver söka honom. Du behöver fråga efter hans vilja. Du behöver fråga efter hans vilja över ditt liv. Fråga efter hans vilja över församlingen. Det behöver vi som församling göra. Ropa till honom. Och jag vill, står det här, svara dig och låta dig höra om stora ofattbara ting som du inte känner till. Kanske kan det vara så att om du tycker att du inte har hört någonting, det är att du inte har ropat till honom. Du har inte frågat. Men det, förstå det här också. Det här vi läste här nu. Ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora ofattbara ting som du inte känner till. Det här är ett löfte. Alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen genom Jesus Kristus. Står i Nya Testamentet, eller hur? Det där har jag citerat hur många gånger som helst. Så fort du hittar ett löfte i Gamla Testamentet eller Nya Testamentet, oavsett om det är ett löfte till en privat person, eller om det är till nationen Israel, eller om det är, vad det än är för löfte, ett löfte från Gud, det gäller dig. Alla Guds löften har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus. För att Jesus Kristus har dött och uppstått på korset och tagit all vår orättfärdighet på sig och gett oss sin rättfärdighet. Så om du ropar till Herren utifrån ditt hjärta, så kommer han tala till dig. Så du kan inte säga att nej, han kommer inte svara mig. Han ger dig löfte här. Jag vill svara dig. Jag ska svara dig. Vers 4. Profetera över dessa ben och säg till dem, ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Det är så vi ska göra. Om du upplever att du har ofrimodighet i ditt liv, om du har sjukdom i din kropp, om du har sånt som du brottas i din själ som privatperson, tala Herrens ord. Ord som du hittar i Bibeln, eller ord som han har sagt personligen till dig, kanske genom någon annan profet, eller som han har talat till dig genom drömmar eller någonting. Tala det ut över ditt eget liv. Och när du talar över ditt eget liv, då profeterar du över ditt eget liv. Och när du profeterar Herrens ord över ditt eget liv, då händer miraklet. När du håller med Herren om vad han har sagt, då har du hans tro. När du talar ut vad han har sagt över ditt liv, när du talar ut över ditt eget liv, då talar du Herrens profetiska ord över ditt eget liv. Och Herrens ord har makt att förvandla ditt liv. Har makt att frälsa dig. Har makt att rädda dig. Har makt att hela dig. Har makt att göra underbara saker som du bara vågar drömma om, men som du egentligen vill. Samma sak gäller för församlingen. Vi har våra drömmar, vi har våra passioner, vi har vår längtan, vi har vår drivkraft, vi har. Men vi behöver profetera ut, tala ut det vad Herren har sagt till oss. Och upplever vi att Herren inte har sagt så mycket, ja, då får vi ropa högre till Herren, ödmjukas inför honom och säga att vi förmår inte i vår kraft, vi förmår inte i vår förmåga, vi förmår inte i vår tro, men Herre, du som vet allt, du som förmår allt, tala till oss, använd oss, bruka oss, sänd oss, ge oss din, fyll oss med din tro, med din kraft. Profetera över dessa ben och säg till dem, vers 4, ni förtorkade ben, hör Herrens ord, så säger Herren, Herren till dessa ben. Ja, sen står det vers 7, jag profeterade som jag hade blivit befalld, och när jag profeterade hördes ett rassel och det blev sår, och benen kom åter sammans så att det ena benet fogades till det andra. Medan jag såg påväxte senor och kött på dem, och det täcktes med hud, men ännu fanns ingen ande i dem. Det här var en allvarlig text vi läste. Skakande allvarlig text. Vi som kristna, enskilda individer, och vi som församling, vi kan uppleva det här som, och komma in i det här som stod här. Och när jag profeterade hördes ett rassel och det blev ett sål, och benen kom åter samman så att det ena benet fogades till det andra. Men alltså jag såg på växte senor och kött på dem, och det täcktes med en hud. Ja, vad är det för någonting? Vi har en kyrka, en församling. Vi har kyrkomöten, söndagsmöten. Vi har bön. Ja, vi har verksamhet, vi har fredagssoppa lunch. Vi har lovsång. Vi har predikan. Vi har gemenskap. Och du som enskild kristen, du tror på Jesus. Du har honom som din Herre. Du är frälst. Du kommer till himlen. Du har din bön. Du ber för dina nära och kära. Och du har gemenskap, bönegemenskap med andra i församlingen och andra kristna. Och du läser din bibel. Och du tror på Gud. Och ibland vittnar du. Men. Vers 8. Men ännu fanns ingen ande i dem. Det är så allvarligt det här. Att vi inte hamnar i den här situationen. Att vi har alla de här yttre formerna. Vi har allt det här som kristna ska göra, sägs det. Men det är väl ingen gott, eller det är väl ingenting ont i söndagsmöten. Självklart inte. Det är väl inte ont i att ha massa verksamhet. Självklart inte. Det är väl ingen ont i att läsa Bibeln. Ja, självklart inte. Allt det här är gott och nyttigt. Men låt det inte bli så att det fattas ande och kraft och smörjelse från Herren över verksamheten, ditt kristna liv. Finns en sån stor risk att vi hamnar där, att vi, de här invanda trygga formerna som vi har som kristna, de här invanda trygga formerna vi har som kristna människor och som församling, att det blir vår trygghet istället för att Jesus Kristus är vår trygghet. Att vi har vår överlåtelse till församlingen, att vi har vår överlåtelse till bönen, att vi har vår överlåtelse till lovsången, att vi har vår överlåtelse till allt annat istället för han, Herren, Herren, som har frälst dig, som har räddat dig, som har skapat dig. Allt det här goda som ger ordning och stadga och trygghet i ditt liv och i församlingens verksamhet och liv och skick. Allt det här har på sätt och vis kanske blivit en avgud istället. Låt det inte ske så. Jag talar ju inte, alltså nu står inte jag och pekar med några finger på er. Nu ska inte någon uppfatta det som så att jag står och pekar med finger på er. Förstår ni hur mycket jag talar till mig själv över det här? Förstår ni hur mycket jag själv är skakad över det här? Och sen finns ju den här enkla lilla liknelsen att, ja, om man pekar med ett finger Så det är ett finger som pekar, men det är resten av fingrarna pekar på en själv. Eller hur? Så jag pekar väldigt mycket på mig själv. Det här är ett ord som jag själv behöver få höra. Det här är ett ord som berör mig. Det här är ett ord som jag känner att hjälp, Herre. Hjälp, Herre. Och Herren vädjar till oss, hans barn här i Sverige. Han vädjar till mig. Han vädjar till den här församlingen. Ja, det är knappt jag tar säga det här, men jag säger det frimodigt, sen får vara en prövade. Han vädjar till oss som enskilda individer. Han vädjar till den här församlingen, oss. Ni har era kyrkoformer. Ni har er tro. Ni har era resurser. Till mig talar han. Mikael, du har böneliv. Du har bibelläsning. Du har din tjänst. Du får predika för människor och du älskar det där. Och du älskar att bedja för människor och vara en förebedja. Du har allt det här. Du har din tjänst och din tro och så vidare. Men hans vädjans låter så här till oss, till mig. Nöj dig inte med det här. För jag har så mycket mer. Jag vill förlösa över ditt liv. Jag har så mycket mer jag vill förlösa över församlingen. Över er. Jag har så mycket mer jag vill säga till er. Jag har så mycket mer jag vill göra i er och igenom er. Nöj dig inte med att leva ett liv bara i yttre former. Nöj dig inte med att leva ett liv utan Herren. Nöj dig inte med att bara leva. Sök honom. Överlåt dig djupare till honom. Låt dig formas av honom. Profetera över ditt eget liv. Ropa till honom. Stanna inte där du står just nu. Stanna inte, gå vidare. Ja, allvarligt. Vi måste höra hans röst och reagera på den. Inte reagera med att stänga våra öron. Reagera med att göra det han kallar oss till att göra. Det finns det här, jag talar ju om överlåtelse här. Överlåtelse för privatperson. Överlåtelse för en församling. Att överlåta sig till Herren. Ödmjuka sig inför honom. Det finns två vägar av ödmjukelse och överlåtelse. Två vägar. Två sätt. En medveten och en omedveten. Du kan vara överlåten. Du kan vara förkrossad inför Herren och vara fullständigt omedveten om det. Det kan en församling också vara. En församling kan vara så ödmjuk, liten inför Herren, så beroende av hans kraft, hungrig efter mer av honom, men ingen riktigt medveten om det här. Ingen tänker egentligen på vad de håller på med. Sen kan man också vara väldigt medveten om vad man håller på med. Man kan medvetet, med vett och förstånd och vilja, överlåta sig till Herren. Ropa till honom, jag vill inte acceptera det här livet som jag lever. Jag vill inte acceptera det här gå i min kraft. Jag vill inte acceptera det här stadium. Och jag har redan fått massor av dig, men jag vill ha mer, Herre. Jag vill ha mer av dig, Jesus. Jag vill bli mer lik dig. Det finns två sätt att överlåta sig till Herren. Ett medvetet och ett omedvetet. För att de här kristna, de träffar man ju på ibland. Underbara kristna och underbara församlingar som man kommer till. Alltså de är så brinnande. De är så hängivna för Herren. De älskar honom så mycket. Det är så underbart att möta dem. De är överlåtna helt enkelt. De har Herrens kraft att smörjas över sig och sina liv. Det är väldoft. Men sen när man frågar dem att, ja, hur har ni kommit hit? Ja, då har de knappt något svar på det. De vet knappt vad de ska säga. De är inte medvetna att de är i överlåtelse. De har inte tänkt på det, utan de bara älskar Herren och bara vill ha mer av det här. Vi vill att du ska vara starkare, påtagliga, närvarande vid söndagsmöte. Vi vill att bönemötena ska vara fyllda av mer kraft och glädje. Jag vill vara... Men de tänker inte. De bara vill. De är drivna av Jesus kärlek. Men alltså, du kan med ditt vett, med din vilja, med vett och förstånd, med din kunskap, så kan du ödmjuka dig inför honom. Du kan med vett och förstånd lägga ner ditt liv inför honom och ta emot honom mer, lära känna honom mer. Vers 9. Då sade han till mig: profetera till anden. Jag profeterar, du människobarn, och säg till anden: så säger Herren, Herren, kom du ande från de fyra väderstrecken och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem och de fick liv och reste sig upp på sina fötter, en mycket stor skara. Det här är ett löfte. Återigen stöter vi på ett löfte från Gud. Alltså, nästan var du än öppnar din bibel någonstans, till och med om du öppnar Klagovisorna eller något annat sånt där ställe som är lite mer svårförståeligt, så kan du hitta Guds löften där. Löften som gäller för dig. Jag säger det återigen. Det är bra att nöta in vissa saker. Alla Guds löften har fått sitt ja och amen genom Jesus Kristus. Här stöter vi återigen på ett löfte från Gud. Och vet du vad? Den gäller för dig. Det gäller för mig. Det gäller för oss som församling. Kan vi få liv? Kan vi få ande och smörjelse? Kan vi få kraft? Ja. Håll med Gud om vad han säger. Håll med Gud om vad han tror om er. Tror han om den här församlingen, om vår församling, att vi kan växa? Tror han det om oss? Ja. Tror han om oss att vi kan växa i, komma in i djupare överlåtelse och förkrosselse, bli mer beroende av honom alltså? Ja. Tror han om oss att vi kan få utökad verksamhet, barnverksamhet här lite längre fram, och kanske loppis, och inte vet jag, hem kanske för människor som behöver ett tillfälligt hem, sådan verksamhet. Alltså, tror han att vi kan växa i vår verksamhet? Ja. Tror att vi kan få mer glädje i vår gemenskap, på våra möten, på våra bönemöten? Ja. Tror han att vi kan få lägre genomsnittsålder här, med fler ungdomar och barn och sånt där? Ja. Tror han. Vi behöver bara tro på vad han tror på, och då har vi automatiskt hans tro. Vi behöver bara hålla med honom om vad han säger, och automatiskt har vi hans tro. Vers 11. Han sade till mig: du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, det säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Och det här är ett ord verkligen rakt till oss just nu. Du människobarn, dessa ben är hela Israels hus. Se, det säger, våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, det är slut med oss. Det handlar om fruktan här. Det handlar om fruktan. Vad jag känner och upplever, vad Herren säger till mig, men jag ser det också med mina egna ögon. Fruktan håller på att komma över oss. Fruktan. Vi är inne i ett skeende. Någonting, nya saker håller på att hända. Nya situationer, nya omständigheter, nya konstellationer. Och det här känns inte gott. Det känns inte alls bekvämt och gott. Men och fruktan håller på att komma över oss. Men se, fruktan är inte från Gud. Fruktan är inte från Gud. Jesus har kommit för att vi ska ha liv och över nog. Jesus har kommit för att du ska ha liv och över nog. Fienden är det den som håller på med den branschen. Branschen fruktan. Och fienden vet, vår fiende, vår själs fiende, den här församlingens fiende vet det. Lyckas han så in tillräckligt med fruktan i oss som kristna, i den här församlingen, då är vi besegrade. Då är vi tillintetgjorda. Då är inte vi någonting att bry sig så mycket mer om. För vad kommer med fruktan? Med fruktan kommer missmod. Missförtröstan. Med fruktan kommer otro. Med fruktan kommer många otrevliga saker som vi inte alls vill ha. Han har kommit för att ge oss en framtid och ett hopp. Men fruktan, det gör att vi mister framtidstron och hoppet. Därför talar Herren, därför talar Jesus, därför talar, står det mycket skrivet om det i Gamla testamentet. Mycket, det står mycket om det här. Frukta inte, frukta inte, frukta inte. Jesus säger det gång på gång. Paulus säger det, frukta inte. Därför att om fruktan kommer in i människors liv, då är de besegrade. Om fruktan kommer in i församlingen, då är församlingen besegrad. Fienden står ju där. Fienden går omkring som ett rytande lejon för att se efter vem han kan sluka. Och det är just det som sker också här. Bland oss här. Han går runt den här församlingen. För han ser. Han ser. Tyvärr är det så här att fienden, han ser mer om vad Gud vill med oss. Med oss, i oss och genom oss. Han ser mer om vilka stora, mäktiga planer han har för den här församlingen än vad vi ser. Tyvärr är det så. Och han fruktar. Vår själs fiende, han fruktar det. Och han gör allt vad som står i hans makt för att hindra det från att komma ut. Och han går runt som ett rytande lejon för att se från vilket håll kan han sluka oss. Jag kanske har sagt det här förut, men jag tycker det är en väldigt talande och bra liknelse. Det här rytande lejonet som är ute efter att sluka oss. Han börjar inte med att knapra på ett par fingrar på församlingen till exempel. Han börjar inte med att knapra bara på dina fötter, dina tår. För att skulle han börja knapra bara på fingrarna, på tårna, då skulle det göra fruktansvärt ont. Och när det gör sådär ont, ja, då ska vi vakna och reagera, börja ropa till Gud, hjälp oss, rädda oss. Och rätt som det så kommer hjälpen och räddningen. Och fienden är besegrad. Nej, han har inte tid med att hålla på och tugga på oss. Han är ute efter att sluka oss med hull och hår. Nej, det får han inte. Det tänker vi inte tillåta. Det här kan du också uppleva som privatperson. Han går runt dig. Det här har jag också upplevt många gånger själv. För se från vilket håll kan han attackera mig för att sluka mig. Sluka dig. Han är inte ute efter att tugga på dig. Han är ute efter att svälja dig hel och hållen. Till inte att göra dig. Men det ska vi inte tillåta få ske. Nästa år ska vi ha bönedagar. Och jag längtar efter det här. Och jag har ju så hiskeliga fullt upp med mitt liv. Men jag tänker ta mig tid för det. Det måste finnas. Jag vill inte vänta till eftergiftermålen med att ha bönedagar. För det är viktigt. Vi behöver komma samman och ropa till Herren. Vägled oss. Ta oss mer. Vi vill bli mer överlåtna till dig. Vi vill ha mer av din väckelses eld i oss. Fyll oss med din frimodighet. Fyll oss med din kraft. Allt efter ditt ord. Tack för att du är fri. Tack för att du är trofast. Allt efter ditt ord. Vad du har sagt till oss. Vi behöver få höra oerhört mycket mer från Herren. Vi behöver bli oerhört mycket mer berörda av honom. det här är inte ett ord som vi behöver bli nedslagna av. Det ska vi absolut inte bli. Upplever du så att det här var för tungt att höra? Det här var för mycket helt enkelt. Så är det inte det vad Herren förmedlat till oss. Då är det nog tyvärr så att du har lyssnat med lite fel öra, måste jag säga. Det här är ett ord som är till för att bygga upp oss, ge oss mod, hopp, förtröstan, någonting som ska hjälpa oss att lyfta vår blick, någonting som ska göra att vi får ett större ja inom oss. Ja, jag vill. Han talar mycket till mig. Han kallar mig. Överlåt dig mer till mig, Mikael. Närma dig mig. Ta ett steg till och jag ska ta två steg. Och samma sak vet jag att han talar till dig om. Han talar till dig som inte känner honom ännu. Kom till mig. Jag älskar dig. Låt mig få rädda dig. Han talar till dig som har levt ett... Det är inte spekulation. Jag vet att det är så. För han är en talande Gud. Han talar till dig som har levt med honom i nästan hela ditt liv. Han kallar på dig. Kom närmare mig. Överlåt dig mer till mig. Ropa till mig och jag ska berätta underbara saker för dig. Han talar till oss som församling. Till församlingens hjärta. Kom närmare. Kom närmare. Frukta inte. Och vi kommer få vara med om vi kanske kommer få vara med om vissa saker som kommer skaka om oss som församling. Det är så livet är. Alla församlingar får uppleva det. Men Herren vädjar till oss. Kom närmare mig. Kom närmare mig. Tro på vad jag säger till er. Ropa till mig, jag ska berätta mer. Kom närmare mig. Missförtrösta inte. Kom närmare, jag älskar er. Ni behöver inte vara rädda. Ni behöver inte frukta någonting. Han har talat till oss som församling här idag. Han har talat till dig som privatperson. Det vet jag. Det här var ett ord direkt från Herrens hjärta. Ta till dig det. Och reagera på det. På rätt sätt. Så som du vet att Gud vill att du ska reagera på det. Han vill inte att du ska bli tillintetgjord. Och helt och hållet försvinna med ditt liv och din vilja och ditt förstånd. Han vill att du ska bli du. Den som han har skapat dig till att vara. För han älskar dig så mycket. Han vill att vi som församling ska bli den som han har tänkt att vi ska vara. Staden på berget som inte kan döljas. Saltet i förruttnelsen. Vi ska inte lita på yttre former. Vi ska leva ett överlåtet liv till Herren. Och ha all vår förtröstan på honom. Vi är inne i ett nytt skeende. Men vi ska inte frukta det som sker. Vi ska inte frukta det som kommer. Vi ska bara fästa vår blick på Jesus. Och ropa till honom. Och han ska vägleda oss. Vi ska ödmjuka oss inför honom. Nu ska vi bedja. Ja, det var en lång predikan, säger jag. Herre. Du ser oss. Du ser den här församlingens hjärta. Du ser oss som individer. Du ser oss var och en. Och jag vet, Herre, ditt hjärta är så fullt av kärlek till var och en av oss. Oavsett var vi står, oavsett vad vi tycker, du älskar oss. Även fast vi kanske inte ens känner dig, även fast vi inte kanske har tro på dig, du älskar. Du älskar av hela ditt hjärta. För du är kärleken. Och alla som kommer till dig, inte en endaste en, förkastar du. Människor kan förkasta. Människor kan förtränga. Människor kan skjuta undan. Människor kan förneka. Men du kommer aldrig förneka. Aldrig tränga undan. Aldrig förkasta någon av oss när vi kommer inför dig. Tvärtom, du står med stor öppen famn när vi som församling kommer till dig. När vi som individer kommer till dig. Du står med en stor öppen famn. Och bara älskar oss och tar emot oss. Herre, det goda som du har tänkt om oss, det goda som du har tänkt och drömt om oss, låt det få komma till, låt det få komma in i verklighet. Vad du har sagt och bestämt, låt det få ske. Tala mer till oss så att vi kan höra din röst. Tala mer till oss så att vi kan tala ut det vad vi hör från dig. Så vi kan profetera över vår egen församling, så vi kan profetera över våra egna liv med ditt ord. Så att vi får se dessa mirakler ske som vi drömmer om, som vi längtar efter. Tack för att du tar emot oss var och en. Tack för att du tar emot oss. Vi är i dina händers verk, Herre. Vi är i dina händers verk. Åh, Herre, Herre. Herre, vad vill du göra? Vad har du på ditt hjärta? Mina ord räcker inte till. Mitt förstånd räcker inte till. Vad jag tänker och planerar, var räcker det någonstans? Vad vill du göra? Hur vill du beröra oss? Hur vill du tala till oss? Vart vill du leda oss? Herre, kom. Kom närmare oss. Du ser var och ens hjärta. Du ser hur var och ens hjärta reagerar. Du ser till hjärtan och inte till de yttre formerna. Du ser inte till förnuftet och förståndet. Du ser till hjärtat. Och du ser hur var och ens hjärta just nu reagerar. Du ser hjärtan som säger, ja, jag vill komma till dig och lägga ner mitt liv inför dig. Du ser hjärtan som tvekar men som vill. Herre, du är trofast och rättfärdig. Låt din nåd, låt din ande komma över var och en som just nu lyfter upp sitt hjärta till dig. Var och en som just nu i sina hjärtan ropar till dig, Herre, jag vill bli mer överlåten till dig. Jag vill överlåtna mig mer till dig. Jag vill bli mer fylld av din kraft. Jag vill bli mer fylld av din ande. Jag vill att du ska flytta in i mitt liv. Och jag vill bli ditt barn. Du ser dessa hjärtan just nu. Och du, Herre, svarar alltid på ett hjärtas reaktion. Du svarar alltid på ett hjärtas välkomnande. Vi välkomnar dig, Herre. Vi välkomnar dig. Det gör vi. Åh, Herre, Herre. Är det någon som vill ha förbön? Är det någon som vill känna att de vill bli mer smord av Herren? Vill leva mer överlåtet? Så får ni gärna komma fram. Och jag ska lägga händerna på dig. Är det någon som vill lägga sitt liv i Herrens händer och bli hans barn? Så välkommen fram. Och Herren ska beröra dig. Herren ska rädda dig.